Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får en aningen mer maxat liv. Mitt namn, det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga det kunderna investerar hos Max Mathisen utöver pension. Det kan handla om kunder som sparar helt på egen hand i fonder via den digitala plattformen MSave. Sådana som investerar efter rådgivning från våra rådgivare. Eller för den delen de som har lite krångligare ekonomi och som tar hjälp av våra private bankers när de gör sina investeringar. Vi har cirka 200 rådgivare utspridda över landet. Så oavsett var du befinner dig kan du träffa någon av oss. Det finns egentligen inga ursäkter. Det är bara eller ringa eller skicka ett mail till maxa@maxm.se så hjälper vi dig rätt om du inte har en rådgivare sedan tidigare. Jag vill påminna om att gästernas åsikter inte behöver återspegla Max Mathisens åsikter. Och i slutet av podden hittar ni en mer utförlig disclaimer. Så här i slutet på året och början på det nya året kan det vara ett bra tillfälle att reflektera över året som gick och lägga lite planer för det kommande året. I mitt liv, jag som har ett väldigt fokus på sparande i olika former, där är det många just nu som summerar sin avkastning från året som gick och lägger lite investeringsstrategier för året som kommer. Vi ska prata om börsåret som gick och börsåret som kommer i nästa veckas avsnitt av podden. Men i det här avsnittet, då ska vi ha lite annat fokus. Dagens gäst är Mats Lederhausen. Mats pappa Paul Lederhausen startade den första McDonald's-restaurangen i Sverige 1973. Det är 50 år sedan i år och Mats var då 10 år gammal. Nu är det 2023 och Mats har hunnit samla på sig en massa erfarenheter efter att ha bott i USA en massa år också. Vi ska ta del av dem idag. Med det sagt hörni, jag tycker vi tar och hoppar rakt in i dagens podd och hälsar Mats välkommen. Välkommen till podden Mats.
Tack snälla.
Hur har din dag varit så här långt?
Ja, klockan är 8 där jag befinner mig nu så den har inte varit så lång. Jag började dagen med ett telefonmöte innan dig. Så det har inte varit så mycket. Började med en kopp kaffe, sen hade jag ett möte och nu pratar jag med dig och en massa andra möten.
Man kan ju konstatera att du sitter i Chicago just nu va?
Ja, jag sitter faktiskt i Florida just nu. Jag har kommit ner till, vi har en vinterbostad där vi ska vara över jul. Och jag inväntar barn och barnbarn här i helgen. Så vi försöker göra oss redo för lite mellantid här över jul och nyår.
Hur ser en normal dag ut i Mats Lederhausens liv?
Ja, alltså jag lever ju vad man brukar kalla ett portföljliv. Det vill säga jag har väldigt många olika typer av engagemang. Så en normal dag finns ju inte för mig. Det har inte funnits på länge. Men det finns ju vissa strukturer. Jag försöker sova bra. Så jag går inte upp supertidigt. Jag går inte lägga mig jättesent. Men jag går upp någon gång vid 6-tiden. Och sen försöker jag läsa en hel del på morgonen. Kanske en liten meditation. Dricka en kopp kaffe och läsa allt som har hänt över natten och kommit in i min inbox på olika sätt. Det brukar jag börja med. Prata lite med Jessica om dagen. Träna på något sätt brukar jag göra. Inte alltid första gången på morgonen. Vi är mer och mer, ju äldre blivit så tar vi vara på de här första timmarna på morgonen. Man är rätt pigg och kry och så att säga vaken då. Så då brukar vi göra en del jobb faktiskt. Och sen på något sätt innan dagen går för långt så brukar vi lägga in någon träning med någon tränare eller gå ut och gå eller någon fysisk aktivitet. Sen kör det igång liksom. Sen är det ju möten och Zoom-möten eller resor eller vad jag nu håller på med.
Du flyttade till USA för 26 år sedan ungefär.
5 är det väl nu i mars tror jag.
25 år sedan. Hur har så att säga ditt liv kan vi återkomma till hur det förändrats. Men hur har USA förändrats under de här åren?
Det är en stor fråga. Jag vet inte, alltså det är svårt att hålla koll på om USA förändrats mer eller annorlunda än övriga världen. Men världen har ju förändrats ganska mycket under de här 25 åren, det får man väl säga. Och USA har typ i övrigt, då, eller enig med övriga världen, blivit mer polariserad. Mer divided, eller vad man heter. Skild från varandra. Och det har etablerats två ganska tydliga läger som blir mer och mer elaka mot varandra och mer ohumana mot varandra. Och det är ganska rörigt helt enkelt. Det skapar röra i politiken förstås, men det skapar röra i samhället i övrigt. Och det är mer oro tycker jag på djupet i den amerikanska själen än vad det var när jag kom hit. Men jag tror att det inte är ett amerikanskt fenomen. Eller jag är ganska säker på att det inte är det. Jag tror att det är samma i Sverige och samma i Tyskland och England, Brexit. Och det är ju det är ett globalt fenomen som vi kan återkomma till kanske.
Min bild är ju lite grann att USA delvis nästan har drivits som ett jättestort företag i någon mening. Skulle man kunna säga att det är mer som ett traditionellt, att det drivs lite mer som ett traditionellt land nu för tiden med politiska läger och så vidare?
Nej, det vet jag inte om det är en rätt bild. Alltså, politiska problem har ju funnits i Amerika i alla tider. Jag menar, John F. Kennedy blev skjuten och det var ju oljekriser och Vietnamkriser. Och det har ju funnits olika typer av politiska utmaningar även i USA, alltså civil rights movement. Så att jag vet inte om det är en rätt bild. Vi tenderar ju i nutiden alltid att överdriva våra problem jämfört med historien, så att man måste ha lite perspektiv på det där och inse att vi har ju varit igenom väldigt svåra situationer i historien i alla länder och även här förstås. Så det är svårt att säga vad som var värre eller vad som var annorlunda, men helt klart är att just nu är det i alla fall väldigt rörigt. Det är rörigare nu än när jag kom hit.
Ja. Med 25 år i landet, vilket språk tänker du på numera?
Ja, det är nog blandad kompott, tror jag. Jag pratar ju svenska rätt mycket eftersom jag är gift med Jessica och hon är svenska och barnen pratar vi svenska med, så att det är fortfarande rätt mycket svenska. Men jag har jag tror att jag tänker kanske mer på engelska nu. Jag vet inte, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag tänker på vilket språk jag tänker på.
Jag tänker med att man kanske inte tänker på den saken, men ändå på något sätt så blir man ju liksom lite med sin kultur och jag tänker mig att frågan egentligen är större än språket i någon mening. Att så här, vad är man mest för tillfället? Är du mer amerikan än svensk?
Alltså jag tror så här, Daniel, jag tror mänskligheten är väldigt fast. Vi kan väl prata om det kanske mer, för det är min huvudtes. Alltså, men vi lever i en sån här time between time just nu, en sån här interregnum-period av mänsklig utveckling där nästan hela samhället står fast i gårdagen. Och jag tror att det är det som skapar så otroligt mycket problem just nu. Att alltså Winston Churchill, nu blir det väl en del engelska här för jag kan inte översätta alla de här citaten. Men alltså Winston Churchill sa ju för många, många år sedan, han sa ju väldigt mycket kloka saker. Men en sak han sa som jag har fastnat på min näthinna är det här att we're changing the world faster than we can change ourselves and applying to the present the habits of the past. Och det där är ju, och Einstein hade ju versioner av det där också, att vi kan inte lösa de problem med samma tankar som vi hade när vi skapar dem. Alltså, jag tror att vi lever i en tid där så mycket förändras, men våra institutioner är ju designade för att maximera och optimera världen på det gamla sättet. Och det där känner ju alla människor i sin mage, att det är någonting som måste ändras på. Men det ändras inte tillräckligt fort och vi klarar inte av att ändra oss tillräckligt fort. Och där står vi någonstans och är vittnen till den här otroliga förändringshastigheten som är bedövande och förvirrande. Och vi letar efter sätt och saker som kan kanske hjälpa oss att ta oss till en framtid vi alla vill ha. Och så tyvärr famnar ju alldeles för många efter väldigt dåliga politiska förebilder som historien alltid har. När det har varit sådana här förändringar så har ju populister och kanske inte alls några bra lösningar tagit sig vid makten, även om alltså, Tysklands Hitler, eller vi ser ju exempel på det idag, att autokratier växer och blir starkare för att folk är så oroliga. Då famlar man, även Trump är ett exempel på det också. Att man liksom, ja, men det där verkar bra, för det verkar annorlunda och bättre. Men ofta är det ju som att, som jag brukar säga, det är som att kissa på sig på vintern i Sverige. Det blir varmt och gosigt en liten stund och sen blir det jättekallt.
Tycker du att vi är i varma tillståndet eller i kalla tillståndet?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att vi är definitivt i det kalla tillståndet. Det är väldigt kallt och folk fryser.
Hur påverkar det, liksom, och det kommer vi kunna återkomma till då, men hur påverkar det aktuella liksom, affärsklimatet?
Påverkar ju, alltså ekonomin är ju, i alla fall här i Amerika, och jag tror även på sina håll, i alla fall i Europa, förvånansvärt stark och tålmodig, eller resilient, eller vad man nu ska kalla det för. Så på viss sätt kan man väl säga att det påverkar inte så mycket som man kanske skulle kunna tro. Men vi har ju maskerat problemen rätt kraftigt med centralbanksinterventioner de sista, vadå, 10 åren, som vi kanske får betala priset för senare, men därom tvistar de ju lärde, eller hur? Ja. Det är inte alldeles tydligt att vi kommer få behöva betala det priset, eller också kanske vi kommer få det.
Just nu så är väl den allmänna uppfattningen att priset kommer vara ganska lågt, men det där verkar vara lite dagsform. Mats, när man pratar med dig, då måste vi ändå återkoppla till din bakgrund. Din pappa startade 1973 McDonald's i Sverige på Kungsgatan.
Det stämmer.
Du var 10 år gammal. Hur var det Mats att leva i en, vad ska man säga, växa upp i en sån entreprenörsdriven familj, och hur kom det sig att det blev just McDonald's som blev basen för en så stor verksamhet?
Ja, alltså kort kan man säga, pappa är ju en sån här arketypisk entreprenör. Entreprenörens entreprenör. Han har alltid drivit företag. Jag tror han aldrig haft någon riktig anställning egentligen. Utan han sålde majblommor och på den vägen är det. Och otroligt driven. Och till slut så hittade han sitt fäste i matnäringen. Han startade något som heter Lederhausen AB och blev agent för väldigt många utrustningsföretag i USA. Bland annat om ni går in i vilken ICA-affär som helst så ser man de här grillade kyckling, du vet, snurra spett med kyckling. Ja. Det var hans business. Och han utvecklade kryddföretag och sålde alla möjliga saker och juicemaskiner och saker. Och då såg han ju på 60-talet hur McDonald's och alla fastfoodnäringen växte upp. Och insåg ju att de behöver ju alla hans maskiner. Och tänkte att det måste vara bra när de kommer hit. Och så försökte han tjata till sig att de skulle komma hit. Och de hade, McDonald's i alla fall, hade inget större intresse av att öppna i Sverige. De hade just skulle öppna sin första restaurang i Europa. Och då bjöd de ner pappa dit för att de hade haft kontakt med honom. Och de gillade honom. Och han blev mer och mer otålig att de inte kunde fatta något beslut. Och till slut sa de till honom, men om du vill öppna McDonald's i Sverige, go right ahead. Och han är en envis typ och stark. Så det gjorde han. Och på den vägen är det, kan man säga.
Vad hände med de andra verksamheterna?
De sålde han så småningom till Stora Kopparberg, tror jag, eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt. Men han avvecklade dem till slut några år senare. Och ägnade då 70- och 80-talet och 90-talet till att bygga McDonald's i Sverige. Och där, i den miljön växte jag upp.
Hur var din väg in i McDonald's?
Min väg, jag brukar säga skoja att jag blev ju född i en pommes frites-gryta. Så att när jag var 10 år så jobbade jag ju i stort sett varenda dag på Kungsgatan och Sveavägen och alla de här restaurangerna. Och lärde mig ju att hur man arbetar på McDonald's, vilken är en enormt bra skola. Faktum är att det kanske är en av de bästa skolorna som finns för ungdomar. Och det är en väldigt underskattad del av McDonald's framgång som folk inte riktigt förstår. Att det är jätteviktigt när man är 15, 16, 17 år vad man lär sig på en arbetsplats. Och på McDonald's lär man sig rutiner, man lär sig samarbete och teamarbete, lagkamratskap, komma i tid, hospitality, alltså hur man tar hand om gäster, städa, hygien, matsäkerhet. Man lär sig jäkla massa saker och det finns jättebra system för att lära sig allt det där. Och det, så växte jag upp. Och sen så småningom när jag gick ut skolan så jobbade jag heltid på McDonald's. Jag försökte skaffa mig arbetslivserfarenhet och poäng så jag kunde komma in på bra utbildningar. Jag gjorde lumpen på kustjägarskolan. Gick även där i pappas fotspår. För han var första kustjägartruppen och jag var ju, jag vet inte, 27 eller någonting. Och sen så kom jag in på Handels och gick på Handels i Stockholm. Och sen fick jag jobb på Boston Consulting Group. Så jobbade jag i London några år. Och sen i början av 90-talet så fick McDonald's, som alla andra företag i Sverige, en hel del problem. Det var ett väldigt motvind. Det var ju då vi så småningom fick 500% ränta och lågkonjunktur och det var jättejobbigt. Och då kom jag tillbaks hem och hjälpte pappa. Och sen tog jag över firman 1993.
Kan du berätta om hur det gick till, liksom lite mer i detalj, när du verkligen återkommer till McDonald's?
Ja.
Vad var tanken så att säga? Vad var det du skulle hjälpa till med?
Men tanken var att vi hade problem. Vi hade vikande försäljning, vi hade svag balansräkning. Folk var oroliga. Vi hade höjt priserna väldigt mycket för att vi hade inget annat sätt att, så att säga, överleva den inflationen som var då. Och det var ju en fastighetskris i Sverige och väldigt skakiga marknader. Och vi behövde öka försäljningen och rensa upp en del i vår egen låda, så att säga. Och det var ju allt från att se över teamet. Vi hade 24 restauranger på den tiden då. Och vi gjorde väl, i princip kom vi fram till, med pappa och jag och jag rekryterade min gode vän från Handels, Anders Södlund, som kom in i bilden, vilket var jag väldigt glad över. Och vi kom ju fram till i princip en kombination av spela defense och offense. Det första vi gjorde var att vi sänkte priserna och introducerade värdemenyer. Big & Company för 39 kronor. Det fanns inte, det är svårt att tänka sig idag att det inte fanns värdemenyer på hamburgerrestaurangen, men det fanns inte. Aha. Och det var ju en väldigt enkel idé, det vill säga att det enda sättet att ha råd att sänka priserna, det var att folk köpte mer Coca-Cola och pommes frites, för det är det som vi har bättre marginaler på. Om man ökade den här attachment rates, eller vad det nu kan heta på svenska, med dricka och pommes frites till varje hamburgare såld, så fick man i snitt bättre marginal på det hela, och då hade man råd att sänka priset till kunden.
Det är väl egentligen så man handlar på McDonald's idag? Alltså menyer.
Idag gör man ju det. Det är så man handlar på väldigt många ställen. Inte bara på McDonald's skulle jag säga. Men så är det i alla fall. Så det var en väldigt stor framgång. Och då gjorde vi bra reklam på det. Och vi fick igång försäljningen. Det andra vi gjorde var att vi i fastighetskrisen så kom vi fram till att nu är tiden att expandera. För vi kunde hitta mycket lägen. Bygga billigare. Och det var ju då det som sedermera ledde till att vi gjorde en joint venture med McDonald's. Vi behövde ju kapital till allt det där.
Hur många fler McDonald's-restauranger öppnade ni från 24?
Jag öppnade, när jag lämnade så var det 175 eller liknande. Och idag är vi väl över 200. Så jag hade ju en rätt stark expansionsfas från 24 till 170 innan jag lämnade någonstans där.
Jag vill minnas att ni också fokuserade en del på hållbarhetsfrågan redan då.
Eller, ja,
kan man säga det? Kan man kalla det hållbarhet vid det tillfället?
Ja, man kan säga att det var tre faser i den här expansionen. Det första var att fixa till försäljningen. Det andra var att expandera i antalet units. Det tredje var det här med jag upplevde när vi öppnade några restauranger, det var väldigt mycket motvind kring varumärket McDonald's. Det var väldigt många i Sverige, eller många ska jag säga, men det fanns en grupp, framförallt ungdomar, som var väldigt orolig över världens utveckling på alla möjliga områden, framförallt inom miljöfrågan, som var väldigt arga på McDonald's, och de demonstrerade och kastade ägg på mig när vi öppnade restauranger. Och jag blev väldigt förvirrad över allt det där och tänkte, varför är ni så arga på McDonald's? Jag förstod inte då. Det här var ju för internet, så det var inte helt lätt att förstå vad de var så arga på. Och först blir man ju som alla andra människor, när någon är arg på en så blir man ju defensiv och börjar skrika och man bråkar och man var du inte klok och allt där. Men efter något år skulle jag säga, när man hade dubbelklickat på alla de här ilskan, så började jag förstå att det fanns saker underliggande som i sig inte hade med McDonald's att göra kanske direkt, men där McDonald's blev en symbol för allt som var fel i världen. Antiimperialism och Amerika och kapitalet och regnskogarna och fetma, och det var liksom allt som lades i en korg. Och jag började förstå att bakom en hel del av den här kritiken så fanns det fog. Det fanns fog för kritiken. Det fanns saker som faktiskt inte är så bra. Och det som tog tag i mig mest var just att vi lever i industrialismen är ju skapad med ett industriellt, med en sorts industriell linjärt tänk. Och vi i en sorts cirkulär ekonomi. Och det där går inte ihop på lång sikt. Alltså det är inte uthålligt. Och vi måste förstå planetens naturliga gränser och ekosystemets gränser. Och det där var jag tvungen att förstå. Och då hittade jag folk som kunde hjälpa mig att förstå det. Och vi drev under lång tid en ganska offensiv uthållighetsstrategi. Och det där fungerade väldigt bra. Vi jobbade med LRF och vi fasade ut antibiotika i kycklingfoder. Och vi införde ju full källsortering på alla restauranger. Vi gjorde miljörestauranger som vi committade till total grön energi redan 94. Vi så småningom drev ju våra distributionsbilar på recycled french fry oil, vad heter det på?
Återvinnen olja, eller vad säger man?
Jag har lite svårt med språket ibland, men återvinnen olja. Och vi gjorde en rad, jag fick ju svenska miljöpriset någon gång på senare när jag hade flyttat hit faktiskt, av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, vilket är rätt intressant. Och jag blev, två saker hände. Första var det kul och jag kände att det gjorde nytta, men det som grabbade tag i mig och som förändrade hela min världsbild var ju att företagandet kan ju vara en enorm kraft för såna här frågor på ett sätt som vi ofta inte tänker oss, i alla fall på den tiden. Och det var ju då det som lade grunden för hela min vad jag gör idag och vad jag gjort sedan dess, att jag tror att när företag har en, som jag kallar för, purpose bigger than their product, när man har ett syfte som är större än produkten, när man går till jobbet med någonting som är verkligen viktigt, så bygger man starkare kulturer och människor blir faktiskt mer engagerade, och det i slutändan påverkar ju upplevelsen för kunden så tillvida att man känner en sorts tillhörighet med ett varumärke och företag, för att inte bara för produkten är bra, men de står för någonting som man gillar. Mm. Och det där tror jag är lösningen på många av världens problem, och vi måste ha mer av det och inte mindre av det.
När du var 35, Mats, då stod du inför någon form av vägval, höll jag på att säga. Jag läste i en intervju att du då ställde dig frågan huruvida du skulle vilja, om nästa dag vore den sista dagen i ditt liv, hur skulle du vilja leva den då? Skulle du vilja leva den som du gjorde idag då? Och då landar du någonstans i att nej, det skulle du inte vilja. Och så skedde en rad förändringar. Kommer du ihåg frågan och kommer du ihåg svaret?
Jag kommer ihåg allt det där. Jag tror att det var till och med tidigare när jag var 35 dock. Men det spelar ingen roll. Alltså, det där koms av att vi drev en ledarskapsutvecklingskultur på McDonald's med mitt team. Som vi investerade enormt mycket tid och pengar i. För att vi insåg att ledarskapet och kultur är ju det enda som är viktigt egentligen när man bygger företag och ska växa företag. Så vi jobbade väldigt nära Kjell Enhager mest, men väldigt många andra människor. Och då gjorde vi som en av de här övningarna vi gjorde, så skrev man i sin egen, nekrolog i princip. Alltså, vad vill man bli ihågkommen för? Vad ska det stå på min gravsten? Och det där tog tag i oss alla, tror jag, inte bara mig. Att man ställer ju andra frågor när man ser tillbaka. Is this a good day to die? Liksom. Och vad händer då? Och då ställde jag mig... Det var ju då allt det här kom på sin spets. Att jag vill liksom... Jag vill göra någonting bra, jag vill göra någonting som jag är stolt över. Och jag vill vara en del av lösningar och inte en del av problem. Och då så dubblade jag mina ansträngningar för det här med purpose bigger than product. För jag är fortfarande en kapitalist i botten. Alltså, jag tror ju på kapitalismen mer än vad jag tror på mycket annat. Och det kan vi kanske återkomma till. Men jag vill ju att företagandet ska primärt handla om att göra någonting bra för världen. Och tjäna pengar. Och i den ordningen, inte om en ordning.
Ni säljer McDonald's Sverige och du flyttar till USA. Vad fick er att sälja och vad fick dig att flytta?
Ja, alltså vad som hände var ju att det gick väldigt bra för McDonald's Sverige. Vi var kanske mest framgångsrika i landet i hela världen. Och McDonald's, de här vindarna som jag hade upptäckt i Sverige på tidigt 90-tal, där folk var oroliga för världen och det tog sig uttryck i ganska mycket kritik och riktad ilska mot just varumärket McDonald's. Det började ju drabba andra länder. De här vindarna blåste nu i hela Europa och i delar på kusterna av Amerika. Och McDonald's aktiekurs hade gått ner kraftigt och var i allmän kris. Och vad hände då? Jo, då sparkar ofta styrelser ledningen. Och en ny chef tillträder från McDonald's. Och han hade varit i Sverige två gånger till och med. För att han var så fascinerad över hur bra det gick för oss. Och han hade försökt fråga mig vad det är vi gör. Och jag hade ju beskrivit då alla de här tankarna som du och jag pratar om nu. Och han ringde mig. Och sa att nu är jag chef, nu vill jag att du kommer hit och hjälper mig. Och så flög jag dit några gånger och försökte pendla. Och sen till slut sa han, det här går inte, du måste flytta hit. Och då ställdes jag inför den frågan, liksom, är det en bra idé? Och det kan vi prata mer om. Men det slutade i alla fall med att jag sålde och flyttade över med min familj 1999.
Målet var ju då att förändra McDonald's, som ju är, jag vet inte hur stort McDonald's var vid det tillfället, men superstort på alla sätt och vis. Går det att förändra en så stor organisation? Hur kan en sån organisation liksom förnya sig själv?
Det är en jättebra fråga. Och det var precis den frågan som jag var kittlad att försöka besvara. Och det var därför jag åkte dit. Jag var inte så himla attraherad av ett jobb på ett stort företag sådär. Jag var mer kittlad intellektuellt över... Det var två saker som drev oss att fatta det här beslutet som familj. Det ena var ju att det var intressant för barnen. De var små. Det var en kul upplevelse. Jag tror att om man har chansen som förälder att åka med sina barn till en annan kultur några år, så är det någonting väldigt bra att göra. Och det är jag väldigt glad att vi gjorde. Nu råkade vi fastna här och stanna här, men det spelar ingen roll. Det var ändå bra för alla oss som familj. Och sen den andra frågan var, går det att förändra ett stort företag? Och jag tror att svaret på den frågan är ja, det går. Jag tror vi bevisade att det går, för McDonald's har förändrat sig i djupet. Inte så djupt och så mycket som jag kanske skulle vilja och drömt om, men det är få saker som har blivit så bra som jag vill. Om du tittar på hur det ser ut idag jämfört med hur det ser ut då, så är det är en världsskillnad. Jag ska också tillägga att det är väldigt, väldigt svårt att förändra stora företag. Om du tittar på, det finns en väldigt känd studie som heter Stallpoint. Om du tittar på stora företag som går in i väggen och tappar mycket av sitt värde, så är det en försvinnande liten del som lyckats komma tillbaka. Microsoft är en av dem, McDonald's är en av dem, Sony är en annan. Men titta på General Electric, det finns ju massor som inte har lyckats med detta ännu. Så jag är väldigt stolt över det jobbet vi gjorde. Men det var väldigt svårt, det var väldigt jobbigt. Och jag kom ju själv fram till att det är lättare att starta nya företag med den här idén med purpose bigger than product än vad det är att, så att säga, retrofit gamla företag med en annan vision. Det är mycket svårare.
Vad är nyckeln till att lyckas ställa om ett större företag?
Nyckeln? Ja, det viktigaste är ju naturligtvis att du har en ledningsstyrelse och ägare som är samstämmiga i syn på vad det är man är på väg. Det är det absolut viktigaste. Näst viktigaste är att man allokerar både mänskligt och finansiellt kapital gentemot de prioriteringarna, för det är där det ofta går fel. Folk säger väldigt mycket saker, sen tittar man hur man fördelar kapital och tid, och om man inte allokerar dem, fördelar dem precis på de viktigaste prioriteringarna som man vill åstadkomma, då kommer inget hända, och det är jättemånga företag som inte gör det, och det var även problemet med McDonald's.
Jag trodde du skulle svara kulturen.
Ja, men kulturen kommer ju så av vilka prioriteringar man sätter som ledning.
Och det kanske är så det avspeglar sig, att ledningen samstämmer, att de har samma syn och att man sen allokerar, ja, och agerar efter vad man har sagt.
Ja.
Du var med ett par år där, sen gick du vidare.
Ja, det stämmer.
Varför?
Jo, alltså jag gav det 4 år i det där jobbet. Dels för att det är ett jättetufft jobb att vara chief insulting officer, som jag kallade det för. Alltså jag var ju den i ledningen som var tvungen att hela tiden skapa förändringstryck och ändra och ändra och ändra. Och det är ju ganska, det tär ju på... I ett globalt företag, det är mycket resande, det är mycket jobb, jag hade unga barn. Det var generellt en rätt jobbig tid, nummer ett. Nummer två, och kanske mycket viktigare än så, än min egen bekvämlighet, var ju att jag tyckte att det var inte så kul att jobba i sådana här jättestora företag. Det blir ganska politiskt, det är inte så kul alltid. Så jag ville göra någonting annat, jag ville bli mer entreprenörisk. Och då fick jag ju chansen att spinna ut några entreprenöriska företag som vi ägde. Och jag var själv engagerad i Pret & Manger i England och Chipotle i USA och lite 4 andra företag. Så jag startade någonting som heter McDonald's Ventures. Det blev mitt eget lilla bolag som jag fick driva i ytterligare 5 år. Så det var väldigt kul. Och det var mer entreprenöriskt. Och så... Sen så till slut så tog vi ju Chipotle till börsen och så sålde de här bolagen, och sedan dess har jag varit egen. Och så liksom rest. Det är en tvåstegsraket. Först corporate och sen corporate ventures och sen helt egen.
Du har liksom krypit neråt lite i bolagsstorlek, kan man säga så?
Ja, det är helt korrekt.
Vad är glädjen att gå från det stora, eller varför gör man den resan så att säga? Vad är det du ser för värde i det?
Varför gör man det? Ja, det är ju inte så många som gör den resan, kan man väl säga. Ja, det är mer ovanligt än vanligt. Alltså jag tycker ju småskaligheten är charmigare än storskaligheten. Jag tycker man kommer närmare besluten, man kommer närmare människorna, man kommer närmare produkten. Det är väl i summering kan man säga att det är en närhetskänsla som gör att jag tycker... Det kanske är att jag är en liten typ, jag kanske är en småskalig typ. Det kanske kommer av min entreprenöriska... pappa och min bakgrund. Jag tycker om att vara nära liksom, affärsidén och inte... Alltså när man är på ett jättestort företag, det enda man gör är att ha möten i konferensrum. Ja, och ja. Syftet med varje möte, det är egentligen att ha ett till möte.
Det är många gånger man får den upplevelsen i varje fall. Du säger att du vill investera i bolag som har ett syfte större än produkten. Du nämnde det lite tidigare här också. Vad betyder det rent konkret?
Det betyder att jag tror att intentioner är det som styr världen. Och jag tror att företag har förvirrat sina intentioner. Kapitalismen har blivit lite förvirrad över sina intentioner. Åtminstone var det så för länge sedan, och det är fortfarande så. Jag tror att tjäna pengar kan inte vara målet med en verksamhet. Alltså lika lite som jag som människa. Alltså jag måste ju andas för att kunna leva. Men mitt mål är ju inte att andas.
Nej.
Och ett företag måste tjäna pengar för att kunna leva. Man behöver pengar till att betala sina aktieägare bra förräntningar, annars har man inget kapital. Man behöver pengar för att betala ledningen, annars har man ingen bra ledning. Man behöver pengar för att investera i utveckling, annars har man inga bra produkter. Man behöver god lönsamhet med höga marginaler för att kunna vara ett bra företag. Och växer man inte så tappar man i stort sett allting. För det är en kraft i ett företag att skapa nya möjligheter. Det är det vi drivs av som människor, att hela tiden vara excited över morgondagen. Men det betyder ju inte att det är det enda målet. Målet måste ju fortfarande vara att göra någonting bra för världen, tycker jag. Där är kapitalismen lite förvirrad och har varit länge, tycker jag. Det kan vi prata mer om kanske, men det har vi gjort förut, du och jag.
Ja.
Men jag har i alla fall bestämt sig vad jag kan göra med mitt lilla begränsade kapital och min lilla begränsade tid jag har på den här jorden. Det är att bara ägna min tid och investera mitt kapital i saker som jag tror och tycker. Jag förstår att det är en subjektiv bedömning, men jag tycker om de här företagen lyckats växa och göra någonting och lyckas, så att säga, ha en framgång, så är det bra för världen.
Jag tolkar det som att du investerar i träningsrelaterade företag och matrelaterade företag.
Ja, det är inte riktigt sant. Det är bara delvis sant. Jag, alltså det är sant så tillvida att ett syfte, jag har investerat i en rad företag som försöker ändra på människors livsstil till det bättre. Jag har nämligen den uppfattningen, och det är inte bara jag som har den uppfattningen, att ett av världens största problem är dålig livsstil. Och det skapar enormt mycket sjukdomar. 90% av våra sjukdomar idag är kroniska, och de är mest ett resultat av inte helt bra livsstil. Och med livsstil så menar vi saker som vad vi äter, hur vi motionerar, hur vi sover, hur vi stressar, vår emotionella kvalitet på livet generellt, hur ärliga vi är med varandra, hur arga vi är på dagarna och så vidare. Det är inte bara liksom mat och träning, utan det är en rad livsstilskomponenter. Och jag tror att försöka hjälpa människor till en mer balanserad och välmående livsstil är en av våra huvudutmaningar i världen. För i Amerika spenderar vi nu snart 20% av vår GDP. Det är vår största kostnadspost i hälso- och sjukvårdskostnader. Och de är mycket så att säga, styrda och påverkade av dålig livsstil. Så jag har då förföljaktligen försökt få hjälpa, jag är ju en av huvudägarna i Trim i Sverige, försöker få människor till att hjälpa dem att ställa om sin livsstil till bättre vanor i förhållande framförallt när det gäller mat och träning. Men jag har en rad sådana investeringar, men det är inte det enda jag investerar i. Jag har investerat i en beauty business här i USA som håller på med nagelvård, vilket är lite annorlunda, men vi har insett att nagelbranschen i sig är en väldigt smutsig bransch med mycket toxiner i sig och mycket gifter som måste rensas upp och bli mycket mer uthållig och grön, så att säga. Så det är en stor investering här. Jag har investerat i ett företag som har en biotech-företag som har en ny typ av fett som är bra för människor. Jag har investerat, det är ju för lite matrelaterat. Jag har investerat i en likadan så här organisk skincare line som heter True Botanicals. Jag har tillsammans med en kompis byggt ett företag som utbildar ett stora företag i etiska, hur man bygger moraliska och etiska kulturer, som heter LRN. Så det är långt ifrån bara mat och träning. Men det gemensamma för varenda sak jag går in i är att om det är, alltså det här är någonting som jag tycker behövs i världen och kommer göra världen lite bättre.
Tror du fortfarande att kapitalismen är någonting som gör världen bättre?
Absolut.
Kan du beskriva din syn på kapitalism?
Ja, alltså kapitalism, alltså jag tror ju att enlightened self-interest, eller vad heter det, människan tänker väldigt mycket på sig själv, vilket är okej. Jag tror att kapitalismen är det bästa sättet att skapa framgång och tillväxt och välmående för de flesta människorna. Det är ställt utom allt tvivel att den explosion i fria marknader som har skett under de senaste 50-75 åren har varit en enorm styrka för hela världens befolkning. Det betyder inte, och jag vill säga det är väldigt tydligt, för det här har vi problem med i världen. Så, flera saker kan vara sanna samtidigt. Det betyder ju inte att kapitalismen är perfekt. Det betyder inte att det inte finns saker som inte måste fixas till. Det betyder inte att vi inte behöver regleringar och regeringar. Men det betyder att alla andra sätt att organisera fördelning av resurser har varit värdelösa. Alltså, vi finns ju framförallt i Sverige, tyvärr tycker jag, och även här i Amerika. Det finns någon sorts fortfarande kvarlevande marxistisk romantik som vi måste ta koll på. För att, alltså planhushållning, att idén att fem människor, eller 25 människor, eller 105 människor, någonstans i ett hörn kan bestämma vad som är bäst för alla andra människor. Det är en illusion som alltid, historiskt, alltid leder till förtryck, fördärv och alltså begränsning av mänskliga friheter. Och det är jättefarligt. Så därför måste vi alla, tycker jag, double down på en mer human och bättre form av kapitalism som är mer långsiktig, mer syftesorienterad och kanske kan korrigera en del av de avarter av kapitalismen som många är bekymrade över. Men man behöver inte slänga ut barnet med badvattnet, eller hur? Det vi gör, för många som är oroliga och besvikna på kapitalismen med viss fog, vill ju ibland liksom demontera den och ersätta den med saker som absolut är mycket sämre.
Jag läste och du pratar i olika sammanhang om att vi lever i en kortsiktig värld med långsiktiga problem. Har vi blivit kortsiktigare?
Absolut har vi blivit det. Och det är kanske det största problemet med kapitalismen. Och inte bara kapitalismen, det är det största problemet med politiken, med nästan allting. Vi lever i en kortsiktig värld med långsiktiga problem. Nästan alla problem som människor är oroliga av är nästan generational. Alltså ta klimatfrågan, ta de här hälsoomställningarna, ta utbildning av barn, ta vad du vill. Så är de flesta stora utmaningar och möjligheter vi har i världen är ju i alla fall 10-20 års utmaningar, eller hur? De är inte 3 års utmaningar. Och med alla våra tidscykler, när det gäller allokering av kapital, när det gäller väljande av politiker, när det gäller vad du vill, är ju kortare och kortare och kortare. När jag föddes 1963 så var genomsnittliga hålltiden för en aktie typ 8 år. Och idag är den 2 månader eller någonting sånt. Och jag upplevde det väldigt starkt när jag kom till USA och McDonald's, att det är en sån här kvartalskapitalism. Att du växte ju upp själv i den branschen, att liksom man tittar väldigt kort på kort sikt. Och på kort sikt så blir det ju bara pengar som styr. Men om du är mycket mer långsiktig, då måste du investera i din kultur. Du måste investera i ditt lokala samhälle. Du måste göra bra grejer, för annars har du inga medarbetare. Du har ingen support i ditt system. Och därför är långsiktigheten en otroligt viktig grej. Och jag tycker vi borde initiera funderingar på hur vi kan stimulera mer långsiktigt ägande.
Betyder det, är det också förklaring till varför det finns ju både, man kan ju säga så här, man kan ju äga aktier via börsen och så kan man äga aktier privat. Du är onoterade aktier helt enkelt. Du är ju väldigt orienterad mot onoterade bolag som jag uppfattar det.
Ja.
Är det för att få långsiktigheten?
Ja. Helt klart. Så är det. Det är inte mycket mer att tillägga. Det är svårt.
Jag var lite tyst där.
Men vad ska man mer säga om det? Det är ju så. Alltså jag är inte mot börsen alls. Jag äger aktier också. Men där jag är engagerad i företag så är de ju privatägda. Just för att dels för att man kan vara engagerad på ett sätt. Dels har jag uppriktigt sagt inte tillräckligt mycket pengar för att vara en börsägare. Då måste man ju ha miljarder.
Ja.
Så att det går inte för mig. Men det är också för att jag vill vara långsiktig. Jag har ju allierat mig med partners i mina bolag som tänker likadant och som är långsiktiga. Min portfölj, jag startade 2007 med den här portföljen. Och de flesta investeringar jag har gjort har jag fortfarande. Det är ju, det är 15, det är 6, vad är det, 16-17 år nu. Och jag har inte sålt särskilt många, och det är ganska länge.
Nej, och det leder mig ju, vad ska man säga, det leder mig in på nästa fråga. När kommer du sälja?
Ja, alltså jag tror ett av problemen med kapitalismen i modern tid, och jag tycker inte det är ens fair att kalla det för ett problem med kapitalismen. Ett problem med folks bild av kapitalismen, eller kanske många ungdomar till och med. Alltså, det finns ju två sätt att tjäna pengar, kan man säga, om man ska hårdra det. Det ena sättet är att man bygger ett företag som har vinster och så tjänar man pengar på vinster. Det är ju det mer klassiska sättet att tjäna pengar. Men i de senaste 20 åren så har det krypit in en sån här venture capital, riskkapitalist idé att man ska tjäna pengar på att sälja saker. Man köper det för 1 krona, säljer för 2, så man tjänar massa pengar, typ. Inget av dem är fel, vill jag säga. Men jag tycker att det har blivit slagsida på det senare. Jag är mer old school. Jag tycker att det är bättre att äga företag och tjäna pengar på vinster istället för att man ska sälja företag hela tiden. Jag är obekväm med den här idén att jag köper ett företag med målsättning att sälja det. Det kanske har med att jag tror väldigt mycket på hur man bygger kultur. Det är svårt att motivera ett gäng människor som jobbar i ett företag. Min målsättning med att hjälpa dig är att jag ska sälja dig. Det känns konstigt för mig. Jag kanske är lite trög, men det, så känner jag. Så att när säljer jag? Ja, det är klart, det är ju inget fel att sälja någonting, likadant som att när man dör så måste man sälja, så måste barnen sälja ditt hus, eller när man är klar med någonting så måste man liksom, så säljer man det förstås. Men det är ju, det är inget fel att sälja. Vid något tillfälle så ska jag också sälja mina företag, och det har jag gjort, jag har sålt något, tror jag. Och det är väl när jag känner att jag inte kan kanske bidra, när jag känner kanske att någon annan ägare skulle kunna ta det här ännu längre och fortare och bättre. Eller när jag bara känner att jag kanske behöver kapital faktiskt för att satsa ännu mer på något annat ställe. Så jag är absolut inte emot att sälja, men det är ingen målsättning jag har att sälja företag.
Du beskrev, Mats, i början av podden att på McDonald's så gjorde ni när när räntan stack till 500% och så vidare, och det var lite skranglig balansräkning och så vidare, så gjorde ni ett ganska dramatiskt grepp, fokuserade på tre olika områden och liksom utvecklade McDonald's Sverige. Nu de sista åren så har vi gått igenom en pandemi, räntesänkningar, börsuppgång och liksom lite så här konjunkturen på mer eller mindre steroider, mer eller mindre. Sen efter det så blev det lite baksmälla. Räntorna har kommit upp ganska dramatiskt. Inflationen har varit hög. Det har varit liksom ett tuffare klimat. Hur märker du av det här tuffare klimatet?
Oj. På många områden förstås. Ja, men framförallt, alltså jag har ju varit relativt tungt exponerad i detaljhandel. Så att pandemin har ju varit superjobbigt för mig. Jag har aldrig haft det svårare och jobbigare än de senaste åren. Det har varit superjobbigt. Och sen förstås, just som du säger, det som har varit jobbigt de sista 4 åren har ju varit att först kom pandemin och sen kom ju alla de andra grejerna. Det är liksom... jag känner lite grann att vi, alla människor, kanske mänskligheten i stort, det fanns ju en slogan på McDonald's när jag växte upp som heter "You deserve a break today". Jag brukar säga att we deserve a break today. Det har varit lite mycket i staplade problem som det har varit mycket jobbigt sista åren. Och nu har vi krig och grejer. Så att det är klart att det har varit jobbigt. Och det märker man ju av att människor är både oroliga och lite gunshy, vad heter det på svenska? Att man är liksom bränt barn flyr elden.
Skotträdd.
Skotträdd, precis. Skotträdd. Man håller på, man vilar och har... Det är många som inte fattar några beslut alls. Kapitalmarknaden är ju väldigt... Alltså, allt från real estate här är ju helt gått i stå. Det är inte mycket, alltså om man bortser från residential, men alltså commercial och office real estate är ju en jätteomdaning här. Så det är klart att det märks ju överallt. Och människor är som sagt lite oroliga, mer oroliga än på länge. Vad som händer. Ja. Osäkerheten är stor.
Hur gör du det för att ta igenom det här?
Ja, alltså jag hur gör jag? Vad menar du?
Jag tänker mig att det finns flera aspekter.
Personligen eller?
Ja, både och faktiskt. Du kan rent personligen, så kan det vara jobbigt. Och så kan man hitta strategier för att fokusera framåt, för att orka liksom vidare. Sen kan man ju bli handlingskraftig i sina verksamheter. Liksom, var börjar man och slutar man?
Ja, alltså alltså min livstes är ju att man dels måste man ju ta hand om sig själv. Det finns ju, när man sitter på flygplan så säger de ju alltid att man ska ta på sig syrgasmasken för att hjälpa andra. Så att jag kan ju inte göra någonting om jag mår skitdåligt. Så jag måste ju hela tiden vässa sågen och träna, äta bra, sova bra, ha en bra relation med min viktigaste person i livet som är min fru. Ha bra relation med mina 4 underbara barn och deras alla barn. Och se till att mina vänner mår bra och att jag liksom, min närmiljö är hälsosam. Så att jag får näring i att jobba så hårt som jag gör ändå. Och också ta mig igenom ganska många problem. Så att inte jag visar tecken på att jag blir liksom deprimerad eller arg. Eller att jag liksom håller en bra attityd. Så det har varit väldigt viktigt. Men sen också har jag försökt, alltså never waste a good crisis. Jag försöker alltid se varenda problem som en möjlighet. How do you turn lemons into lemonade? Hur tar man ett problem som man har i livet och vänder på det och skapar en möjlighet? En av mina mentorer sa alltid till mig att every problem is an opportunity wrapped in fear. Och jag tror det är väldigt sant. Jag tror att det är liksom nästan alla saker som händer oss är möjligheter. Det är svårt att se dem som det ibland. Men de är det ofta. De är möjligheter för oss att ändra vårt perspektiv. De är möjligheter för oss att lära oss någonting. Nästan alltid när man lär sig så gör det ont. Eller rättare sagt, bara när det är ont så lär man sig. När allting är frid och fröjd så lär man sig inte lika mycket. Så jag försöker se det som någonting bra. Och det är min livsinställning, att man suit up, man tar på sig kostymen så att säga på morgonen och så kör man hårt liksom. Så är det ännu en dag och så gör man så gott man kan och sen går man och lägger sig helt utkörd och sen är det nästa dag igen. Det är liksom min livsfilosofi.
Om du hade tagit det där beslutet som vi pratade om lite tidigare, som jag hävdade att du tog när du var 35, men du sa lite tidigare.
Ja.
Om du stått i samma situation idag, varit säg 30 år ungefär, och funderat på hur du ska agera framåt, hade du fattat samma typ av beslut eller hade du tänkt annorlunda givet hur världen och affärer och så vidare ser ut idag?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det är ju väldigt svårt att säga. Men med den vision som jag... I korta termer så handlar min vision, min personliga vision, att liksom att inspire human progress är liksom det som jag, det är liksom epitetet som jag har på mycket av det jag håller på med. Och det kommer sig av, alltså det, när jag skulle skriva min tombstone, vad heter det, gravsten, eller skriva min vision, så försökte jag skriva ner den, och så hittade jag i Ralph Waldo Emersons version av det, och så sa jag till Kjell, kommer jag ihåg, jag sa till dem, kan jag bara ta hans, för jag kan inte skriva det här bättre. Det går inte för mig att skriva någonting bättre än så här. Så of course, sa han, gör det. Så det, den har jag haft framför mig. Jag kan inte fortfarande, jag har inte hittat något bättre sätt att uttrycka vad meningen med livet är.
Och om du då skulle, för nu har du barnbarn och du har barn som är, börjar bli lite äldre i varje fall. Och jag hoppas att vi har liksom lyssnare på den här podden som är lite yngre. Eller jag vet att vi har ett gäng lyssnare på podden som är lite yngre också. Som står inför sin karriär och ska välja universitet och så vidare. Vad med de erfarenheter du har hunnit samla på dig, vad skulle du vilja säga till dem?
Nej, men alltså vi säger ju samma sak. Alltså, jag tror inte det har förändrat sig. Alltså, att skratta ofta och mycket. Att vinna intelligenta människors respekt och barns tillgivenhet. Att förtjäna ärliga kritikers uppskattning och uthärda falska vänners svek. Att uppskatta skönhet. Att leta fram det bästa hos andra människor. Att lämna efter sig en värld som har blivit bättre tack vare ett friskt barn. En trädgårdstäppa eller förbättrade sociala förhållanden. Att veta att åtminstone en levande varelse har kunnat andas lättare för att man har levat. Detta är att haft framgång. Det är Emersons quote. Jag har inte hittat något bättre. Och det är väl de värderingarna och den aspirationen och den inspirationen som jag försöker ge alla människor runt omkring mig så gott jag kan. Och framförallt då förstås mina barnbarn. Och att jobba hårt, att vara ambitiös. Jag tror ju inte, och det här är väl kanske... vet inte, provocerande i en svensk miljö, men alltså jag tror en sak som Sverige har, som är skiljer amerikansk och svensk kultur lite grann, är att i Sverige känner jag mig att i varje svensk så bor det någon sorts vision att målet med livet är att ta det lugnt, att ha helg, eller att ha semester, eller att vara på landet, eller att dricka vin eller så här. Det är inte mitt mål. Jag tycker målet för alla människor ska vara att ta så mycket ansvar man någonsin kan för att göra världen lite bättre. Vi har ett ansvar, det är därför vi är födda här på jorden. Det är inte att dricka vin. Och sen kanske folk tycker jag är galen, men det är möjligt. Men alltså, jag vill ju inspirera människor till att liksom vara med. Get in the game, bidra, gör någonting bra. Det handlar inte om min egen lilla bekvämlighet, utan det handlar om att... Naturligtvis ska man ju balansera, det är klart. Jag har ju haft jättetur i livet att ha en... fantastisk familj och de är underbara. Men vad vi försöker jobba med i vår familj är att försöka, hur kan vi inspirera både oss själva och andra att vara aktiva.
Du har kämpat enormt med den här inspirationen, måste jag säga. Du har skrivit veckobrev och grejer som jag har följt. Du har gjort ett uppehåll i det.
Ja.
Hur kommer det sig?
Jag tog en paus. Ja, dels för att jag var tvungen. Jag blev rätt störd här i höstas över dels här i Amerika, kanske vad som hände politiskt. Jag tyckte att det blev för mycket ilska mellan olika grupperingar. Och jag liksom kände att jag tappade min röst lite grann över hur jag ska kunna hitta vad jag ska placera min röst någonstans. Och jag behöver fortfarande reflektera över det. Så jag tog en liten paus. Jag funderade också... Jag har börjat försöka skriva en bok, vilket jag också vill fullfölja förstås och slutföra. Så jag behöver lite tid till det. Så jag tog en liten paus på det här veckobrevet. Men jag skrev ju liksom varje vecka i 3 år, så att det finns ju mycket att läsa fortfarande för de som är intresserade.
Och de ligger på din hemsida, kan man säga?
De ligger på min hemsida och det är enkelt att hitta dem. Så att de finns där allihopa.
De är enormt ambitiöst gjorda, måste jag säga.
Ja, och det var ju också kanske därför jag behövde en liten paus, för att det tog ju ganska mycket tid varje vecka att ett, komma på någonting att skriva om, två, producera dem helt själv, jag gjorde ju allt det där själv, och så ska det, du vet, ut på olika sociala medier och så ska man posta dem och så ska man, det förstörde mina lördagar rätt mycket faktiskt. och jag kände att jag kanske behöver en liten paus från det där, men det är många som frågar mig när jag kommer igång med dem där igen, och det är många som saknar dem, vilket jag uppskattar väldigt mycket, så jag får se, någonting blir det. Jag tycker om att skriva. Och jag tycker om att försöka bidra med någonting positivt. Och vad de syftade till var ju det här, de heter ju In Pursuit of Elevation. Jag försökte liksom höja upp perspektiven. För jag tycker den mediavärld vi är drunknar i är väldigt skadlig för människor. Alltså vi är väldigt omgivna av mycket negativitet, mycket småaktighet och mycket kortsiktighet. Och vi behöver läsa andra typer av saker och få annan typ av input så att vi kan ha en annan syn på och få bättre perspektiv, lite högre perspektiv.
Det var ju det faktum att du upphörde med de här som jag veckobreven som gjorde att jag ringde och frågade om vi kunde få podda lite.
Jag tänkte att nu har jag tid.
För att få höra hur tankarna går just nu. Mats, vi ska strax börja avrunda den här podden. Men vad önskar du dig av 2024?
Fred. Kanske mest av allt. Att de här otroligt hatiska tendenserna som vi ser uttryck för får en lösning och att det goda vinner, tar några steg framåt och mindre krig framförallt, det tycker jag vi är förtjänta av. Och sen lite mer att vi kan börja brygga de kanske mera perceptuella skillnader som upplevs mellan människor som jag tror egentligen i slutändan är ganska små. Jag tror att de flesta människor på jorden har ungefär samma typ av viljor, men de är hijacked av extremister på bägge sidor och det är väldigt tråkigt. Jag tror att vi behöver, the center of the universe måste vinna. Alltså moderata människor, då menar jag inte moderata i ett svenskt politiskt perspektiv, jag menar liksom moderata ur ett politiskt perspektiv, att mittenfåran måste liksom uppgraderas. Och vi har ju två narratives i världen som har liksom dominerat vår politiska karta. Och båda har ju fel, tycker jag. Och det har varit kanske min livsideologiska förvirring lite grann. Att mitt hjärta kanske, jag växte upp i ett 60-70-tals Sverige där mitt hjärta lärde sig att lyssna på och kanske också smärta för mänskligt lidande. Jag tror vi alla i Sverige fick en dos av det via Palme och andra och Ådalen och Myrdal och allt vad det nu är. Och jag har stor respekt för smärtandet och kanske försöka förstå människors lidande. Men vänstern har ju alltid brytt sig väldigt mycket om det, men aldrig kanske varit lika duktiga på hur man skapar och växer tårtan så att säga, som gör att vi kan betala för allt det där. Och sen högern har ju varit väldigt duktiga på det, men kanske aldrig visat särskilt mycket intresse för de mindre lyckligt lottade. Och de här två narratives blir bara mer och mer extrema på varje sida. Och det är väldigt frustrerande, tror jag, för nästan alla människor. Men i själva verket tror jag de flesta människor står någonstans mitt emellan. Det vill säga att man förstår att företaget är bra och har kraft. Man förstår att en fri marknadsekonomi är mycket, mycket bättre än alla andra lösningar vi har provat. Men det finns fortfarande saker vi måste på något sätt brygga mellan de två. Och där står vi, många av oss, och försöker hitta the power of the center. Och det hoppas jag att vi kanske kan ta steg framåt 2024.
Mats, jag skulle vilja tacka för det här avsnittet. Jag hoppas att du kommer tillbaka till dina veckobrev och jag hoppas att dina önskningar slår in och att du får ett fantastiskt, att du och din familj får ett fantastiskt 2024. Med det sagt hoppas jag att ni som lyssnar också får ett fantastiskt 2024. Tack för idag, hörni. Vi syns
om
en vecka igen. Tack själv, Mats. Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathiesen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.